andra avsnittet av Tots Units 5 Forza. Idag har vi med oss...
Mamel här.
Armin är också här.
Och Alexander är här. Adam kanske tittar in lite senare, eller så gör han inte det och skiter oss. Det får vi se.
Okay, men vi har trio i alla fall här.
Ja, vi är tre stycken idag. Kanske fyra, vi får se. Vi kan börja med helgens match som vanligt. Barca mot Real Betis, vad tycker vi?
Jag tycker att vi visste ju att matchen skulle bli svår på förhand. Däremot så första halvleken tyckte jag att Barca dominerade matchen ganska enkelt. Mycket tack vare Sergio Busquets. Hans roll på mittfältet slash falsk mittback tycker jag hjälpte laget väldigt bra. Men det var också mycket tack vare att Pepe Mels Betis inte satte en högpress så som Villanova trodde i inför matchen. Sen i andra halvlek så började ju Betis sätta en mycket högre press och hade sina utgångspositioner mycket högre upp i banan. Då hade de ju 3-4 skott i ribba slash stolpe. Men Barca vann matchen. Lite turaktigt. Jag tycker att ett kryss var mer välförtjänt.
Kändes inte lite som att efter att Messi hade gjort sina två mål och liksom slagit rekordet, så kändes lite som att matchen var redan vunnen och att Barca typ slappna av lite och i stort sett bjöd in Betis i matchen, eller vad tycker ni?
Jag håller med faktiskt till en viss del. Jag tycker att det kändes som att målet var inte att vinna matchen, utan målet var att Messi skulle ta detta rekord. De två första chanserna går till Leo Messi och Leo Messi gör mål på sina två första chanser. Sen tyvärr så går ju Fabregas ur, vilket förstör en viss matchplan. Men jag håller med dig, det kändes som att hela laget slappnade av efter de två målen.
Annars, om man tar själva bilden av hela matchen, så tyckte jag den påminde otroligt mycket av B-lagets match. Det var typ exakt samma sak. De mötte, eller inte exakt samma sak, men de mötte ligaledarna i Lecce. Och Barca hade bollen hela tiden, possession. Men det var på något sätt så att bara var Lecce som skapade de här riktigt farliga lägena. Ändå var det Barca som ledde 1-0. Lecce fick in en mål i slutet så det blev 1-1. Men det kändes lite samma sak när man såg A-laget. Att man hade väl mest boll, men det var väl egentligen Betis. Och visst skapar man lägen så, men det var egentligen Betis som skapade de allra farligaste. Det var väl ribba, stolpe, valle. Så den bollen tog precis på linjen och bara en jäkla massa lägen som inte gick in.
Ja, alltså Barca hade ju flyt. Det är ju ganska klart att säga. Men jag blev lite oroad när det nästan känns som att idag att det enda som kan göra mål är Messi. Det känns som att ingen annan har kylan eller viljan att ens våga ta ett avslut. Jag menar, Pedro hade ett skott som gick långt rakt på målvakt.
Det blir lite för mycket så här småpassning ända in i boxen och sånt också. Känns som att de kommer liksom in längre och längre in i straffområdet, men det liksom blir inga riktiga avslut. Ett problem de väl har haft tidigare också, flera år tillbaka. Men det, ja, som det du säger, det är bara Messi som verkligen kan göra målen. Just.
Ja, och det är intressant, vad beror det på? Är det för att Messi tar för stor plats, eller är det för att spelarna söker honom? Eller är det för att han är det enda som vågar ta på sig ansvaret att kunna avsluta?
Eller är det helt enkelt att alla andra är dålig form?
Ja, men det är ganska oroväckande när vi har 6-7 offensiva spelare som har dålig form. Förutom Andres Iniesta som vi vet sällan gör mål, förutom när det är i viktiga matcher.
Det var en sak jag var ganska rädd för när han skadade sig tisdags där. Jag tänkte igen, och så hej då, så nu är allting kört, tänkte jag. Men det är en ganska viktig fråga, det där. Vad händer? Och det har jag tänkt på ganska mycket nu under det hela året 2012. Både i Messi och Cristiano Ronaldo perspektivet. Att vad händer för de klubbarna om de får gå sönder? Vem tar, alltså någon måste ju kliva fram och ta steg givetvis. Oavsett hur mycket, vilken form Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo är, måste man ha spelare vid sidan av, två eller tre eller fyra spelare som är beredda att ta sina steg och visa att det handlar inte bara om honom, det är ett lag, visst är han med i protokollet, men jag är här för att göra mitt också. Då kan man ju definiera vad mitt är, att jag slår passningar till honom eller stänker in några bollar själva.
Ja. Om man tänker några år tillbaka, kanske 2008, 2009, den säsongen så kändes, eller kanske till och med 2010-11, så kändes det att under de säsongerna så visst var Messi lika mycket överlägsen på samma sätt som han är nu, men det kändes även som att om han skulle bli skadad så skulle laget ändå vara på en otrolig nivå, bara det att när Messi är där så gör han dem ännu bättre, ännu skyhögare bättre, medan om man kollar på laget idag så känns det att utan Messi så kommer man nästan kollapsa, eller inte riktigt helt, men för att om man kollar på matchen nu igår var det, så kändes det, jag tyckte egentligen bara det var Iniesta och Messi som höll de nivåerna de ska vara på. Medan i stort sett alla andra spelare underpresterade den här säsongen.
Ja, Busquets tyckte jag var väldigt bra i matchen, måste jag säga. Jag tycker Busquets spelade en fotboll som jag inte sett han spela i år. Men annars håller jag med dig, jag tycker att Iniesta och Messi har varit de två enda spelarna som har varit någorlunda världsklass i år. Och det är ganska skrämmande när vi väl kommer komma till en semifinal i Champions League, kanske en kvartsfinal i Champions League, när ligan ska avgöras. Men tillbaka till Almins fråga, vad händer ifall Messi skadar sig? Det är just det, jag tror att Iniesta kommer nå nivåer som vi aldrig sett honom tidigare. Han kommer bli...
Det såg man väl lite i EM.
I EM, ja, precis.
När han inte hade Messi där och Spanien egentligen inte imponerade så mycket som de har gjort innan. Då var det på något sätt Iniesta som tog stjärnglansen och blev stjärnan i ett lag som man annars inte har en stjärna i.
Precis. Precis, det blev lite som att Iniesta kände att han på något sätt fick den här stjärnstatusen, även om han är så långt ifrån en stjärna man kan komma, sett till personlighet. Men han lever ju på toppmatcher, han vet du, lever ju på att ta ansvar. Och jag tror att han hade gjort det, men frågan kommer att vem gör målen? För att Iniesta gör inte mer än 15 mål.
Och det är väl där Pedro framförallt måste stiga fram mer. Och
den där Alexander
Sanchez, ja, Sanchez med också, absolut. Och Villa hade ju ett tag nu under den här säsongen då, när han precis kom tillbaka från skadan, där han gjorde mål i varje match han spelade. Nu har han inte fått så här jättemycket speltid, vilket frågan är om det är rätt eller inte, det vet man inte. Men när han väl har spelat han har ändå gjort en hel del mål. Men jag vet inte om det håller, hur länge det håller. För han är väl inte samma Villa som han var i Valencia.
Nej, precis. Och det känns ju som att han är väldigt långt ifrån en startplats. Eller att ens få komma in från bänken nu än på väldigt länge. Det ska bli väldigt intressant att se hur han kommer hantera det här. Petningarna och bänkningarna framöver, framförallt. För att visst att Alexis Sanchez och Pedro inte gör mål, men att de bidrar mycket mer i första pressen, att de bidrar mer i att hålla bredd och att kunna göra sin gubbe. David Villa har ju tappat snabbhet. Han hade nog mått väldigt bra av att kunna spela nummer 9 som en referenspunkt högst upp i anfallet. Men den, som vi vet, ockuperas ju av LDS del fotboll.
Nej, men exakt. Om vi ska gå tillbaka till Iniesta så har jag en fråga. Är Iniesta fortfarande underskattad?
Uff, det är the million dollar question. Armin, vill du kommentera?
Jag förstår inte hur han inte kan ha fått den statusen. Han så hårt han har jobbat och dratts med skador år på år och ändå kommit tillbaka och ändå varit så avgörande för ett lag och kompletterat sina lagkamrater på det sättet som han gör. Inte bara gudabenådade, det är föredömligt och liksom en absolut världsstjärna. Liksom inte en enda tatuering på hela kroppen. Pep diskuterade det här på en presskonferens, minns jag, för några år sedan. Att inte en enda tatuering på sin hela kropp visar bara vilken typ av människa han är. Liksom. Det målet han gör, alltså avgör vi en final och tar sig tröjan. Och den texten står där. Jag menar, det har ju gått så... Det har ju gått så grovt att Espanyol hyllar honom på sina hemmamatcher. Han är den första och den sista Barca-spelaren någonsin som kommer bli hyllad hos Espanyol-fans. Ja, jag saknar egentligen ord för den här killen. Om inte Messi och Cristiano Ronaldo hade funnits så hade han fått guldbollen.
Men är det inte just det handlar om är att vet du, Iniesta spelar i samma lag som Messi? Och tyvärr så kommer ju alla experter och alla fans hylla mål framför prestation. Att hade Iniesta kanske gjort 15-20 mål per säsong, 15-20 assist varje år, så hade han varit högst upp kanske. Men jag tror att det mycket handlar om att Iniesta har kanske det senaste året tagit ett kliv i det spanska landslaget som faktiskt gör honom till den viktigaste spelaren. Och i Barca så tycker jag nästan att hans roll håller på Iniesta håller på att ta Xavis roll som den viktigaste mittfältaren.
Absolut. Jag tänkte så att ingen kan ju egentligen säga emot att han har varit underskattad en så otroligt lång del av sin karriär. Men jag har hört så otroligt många Barca-supporters, fotbollssupporters, experter som säger Iniesta som brukade vara underskattad, nu är han inte det längre och så bla bla bla. Bla. Och att han har fått erkänna att han förtjänar. Men jag tycker inte riktigt att han har fått det. Som Armin nämner, Espanyols fans hyllar honom på sin hemmaarena. Han är väl den enda spelaren någonsin som har fått stående ovationer på varenda fotbollsarena i stort sett i Spanien som han har besökt. Och allt det här.
Och fick pris i somras, eller det får man inte heller glömma av.
Nej, självklart. Men grejen är så här, jag känner så här att folk har börjat inse att han är bra och att han är en av världens allra bästa. Men det känns fortfarande, som ni också nämnde, att man inte riktigt inser hur jäkla bra killen är. Under det här senaste året framför allt så har han gjort en sån otrolig utveckling och tagit så otroligt stora roller både för spanska landslaget och för Barcelona. Men det är väl fortfarande den här grejen att han är inte mediamaterial, för han är inte kaxig. Han har inte tatueringar och allt det där.
Tatueringar också,
och han gör inte målen. Men om man kollar på Barca den här säsongen. Visst, Messi har gjort målen, men det har varit många matcher där Iniesta har varit matchens spelare. Igår såg jag själv min egen sida som jag skriver för Trotta Barca. De skulle göra den här där man ska rösta man of the match och skriver. Vi vet alla att ni kommer rösta på Messi, för det är väl självklart. Men ni kan rösta ändå. Och då tänkte jag så här, bara vänta, va? För mig var Iniesta. Visst, Messi gjorde 2 mål, slog rekordet, men på planen var väl Iniesta den som lyste mest egentligen.
Nej, men det är sant. Nej, men det håller jag med faktiskt. Det var väldigt bra sagt. Jag håller med dig. Jag själv tyckte att Iniesta var man of the match igår.
Ja, och han hamnar så mycket i skymundan. Och jag känner liksom så här, bara, det som jag tycker är jobbigt när folk säger att han inte är underskattad längre. För att jag tycker fortfarande att han är en av världens, om inte världens mest underskattade fotbollsspelare. Det är väl Busquets i sådana fall som skulle sno titeln ifrån honom nu.
Ja,
däremot älskar jag det som Silo skrev i en krönika en gång av, om man tar de fotbollsfansen som ser i nästa storhet, så blir hans storhet större av hur han är som person. Han skrev being underrated so long has helped him to be even more highly rated now. His lack of a selling point has become his selling point, the absence of charm, his charm. Jag tycker det är så sägande om hur man liksom, när man väl kan Iniesta, när man ser han spela, när man vet hur han är som person, hur han växer på en på grund av dessa sakerna som innan har gjort att han blivit osynlig.
Ja, men det håller jag med om faktiskt. Men att det är ju lite som Guardiola sa under hans första år, att Iniesta inte är ett varumärke för median, och att det har gjort honom så att han inte kommer under medians radar. Men att vi vet ju hur Iniesta funkar, och han mår ju bra av att inte synas.
Jo, men exakt. Men jag tänkte vi kan köra in lite reklam här. Jag tycker att för att supporta Iniesta så kan alla gå in på Iniestas hemsida. Sök Bodega Iniesta på Google och köp Iniestas vin.
Okej, så du gör reklam alltså?
Just det, vingården.
Klart jag gör.
Intäkterna går till vilka?
Jag vet inte riktigt. I Iniestas familj kanske. Ja, ingen aning.
Eller vet du, Albacetes...
Antagligen.
Just det, Albacete.
Skickas hem till dörren. Skickas i Sverige.
Trevligt. Ja, men det kanske man borde investera i faktiskt.
17 euro för 3 flaskor.
Okej. Tyvärr är ju min släkt muslimer, så att vi kommer inte att dricka vin under julen. Men att jag lovar att jag hade kunnat ta med mig det och säga att det är för Anders Iniesta, och att då de säger kanske druckit 1 glas, max 2. Okej, men i alla fall tillbaka till, jag skulle faktiskt vilja prata lite mer om rekordet som Messi.
Just det, han slog ett rekord också, vad var det?
Ja, just det, du har inte följt på Twitter eller någonting annat. Nej, men alltså, så som jag tycker är att han har slått detta rekordet nu. Han har han ligger, jag tror han ligger 15-20 mål bakom Raul i Champions Leagues skytteliga.
Alla vet nu vad det är, men vi kanske bara ska nämna rekordet. Messi har alltså gjort 86 mål på ett kalenderår. Slått ett 40 år gammalt rekord från Gerd Müller på 85 mål. Ja, nu vet alla.
71-72 var det. Ja. Han spelade för Bayern och Västtyskland.
Och Barca var nära på att värva honom. Det kanske man ska ta upp också.
Och det var, vem istället?
Cruyff.
Johan Cruyff.
Den där konstiga saken. Men och det är väl rätt häftigt för att man har väl alltid trott att det rekordet aldrig kommer att slås.
Nej, precis. Nej, man tänker mer att...
Och speciellt i dagens fotboll. Om man jämför dagens fotboll med den fotbollen på den tiden, då var det enklare att göra mål, sägs det. För att, eftersom fotbollen inte hade utvecklats lika mycket mot vad dagens fotboll är, där det ska vara mycket svårare att kunna göra så mycket mål. Så det är rätt otroligt.
Ja, precis. Och framförallt när försvar och lag kan studera mest i veckor och månader och år innan de ska möta Barca. Och veta om han rör sig mest åt vänster och han har bara en vänsterfot. Han rör sig så här många meter under 16 minuter och bla 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 bla. Men i alla fall, till det jag skulle komma fram till var ju framförallt att alltså nu har han gjort detta rekordet. Han har Champions League-rekordet kvar som ligger på 71 mål som innehålls av Raul. Sen har han ligarekordet, alltså flest mål i spanska ligan. Han är 59 mål ifrån det rekordet. Troligtvis kommer Messi slå det. Men vad driver...
Jag får bara lägga in, dessutom så slog han ju Cesars rekord för flest mål i ligan för Barcelona. Han gjorde detta målet också. 192 mål har han gjort och Cesar gjorde 190.
Ja, just det.
Det är ännu äldre rekord.
Ja, nej, men det känns ju som att han slår rekord.
Snart har han bara sina egna kvar att slå.
Ja, precis. Alltså, sen kommer han hamna i ett läge där han själv kommer tänka, om jag har rekordet här och nu ska jag slå mig själv. Men vad driver den här människan? Vad driver Leo Messi?
Jag tror att det är utmaningen om att verkligen bli den största av de största av de största någonsin. För det han har gjort nu under de här åren, på bara alltså 25 år gammal, fyllde han nu i juni. Man kan inte ens göra det här på karriärläge i FIFA. Det är omöjligt. Det går inte att göra på karriärläge i FIFA. Det går inte. Inte ens om du spelar på amatör är det här möjligt. Det går inte.
Ja, men där har vi ju citatet till veckans program också.
Nej, själva utmaningen om att driva sig själv framåt och verkligen bli en av de största någonsin är det som jag tror driver honom. Den typen av killen han är, utanför plan, tystlåten, sitter hemma, gör inte så himla mycket. Eller nu i tar han hand om någon viss nyfödd unge, men... jag minns att januari månad förra säsongen, alltså nu i år och förra säsongen, han drog ju på där, så kom han igång lite. Jag hade för mig innan jul hade det satt stopp någonting. Och så hamnade han i en svacka, minns jag, i februari. Sen, jag lovar er, det här är sant. Jag hittade en Twitterbild på honom när han är med sin tjej Antonella i Paris. På Alla hjärtans dag. Efter där smäller han in 17 mål. 17 raka mål på 13-12 matcher. Jag tänkte, ja, den jävla Alla hjärtans dag satt ju hur bra som helst för honom, tänkte jag. Sen...
du menar att sen, Messi drivs av sex, eller vad menar du?
Vem bedrivs sitt av det här? Du kan fråga ungarna, jag tränar, de är ju uppe i allt det där. Men i alla fall, han drivs ju givetvis av att vilja bli den största någonsin. Utan tvekan. Ja, utan tvekan.
Jag tror absolut på det du säger också. Men jag tror att en av hans absolut största drivkrafter är så enkel som en fotboll. Bara det att han får lira med bollen. Det känns som att Messi är en av väldigt få professionella fotbollsspelare som fortfarande går ut och har kul och spelar fotboll. Och vad betyder mest för honom är att få lira med bollen. Inte att vinna alla priser, även fast det har kommit att betyda mer och mer för honom, tror jag, med åren. Och dessutom så har han ju en otrolig vinnarskalle. Det såg man ju... De få gångerna Barcelona har förlorat så har han ju varit helt otröstlig. Jag kommer ihåg när de förlorade cupfinalen mot Real Madrid. Då ingen egentligen kunde få honom att sluta gråta i omklädningsrummet. Och nästan samma sak när de förlorade Champions League-semifinalen mot Chelsea.
Mm. Mm. Sen, ja, faktiskt.
Hur många matcher tror ni att han gått utan att göra mål i rad det här året?
Två eller tre matcher, tror jag.
Tre stycken.
Tre med det, ja. Jag tror jag la det på minnet där, något sånt hade jag för.
Förlåt, fortsätt.
Jag har bara lite statistik och om skillnaden mellan Müller och Messi uppe. Men det jag älskar mest här, det är citat som har sagt som är så lika. Ett citat från Müller under tiden han spelade var: I don't take notice of the goalkeeper, I take notice of the goal. Medan Messi har sagt: the goal, it's all about the goal. Where is it? Where should I put the ball? Det är såna likheter. Och sen så älskar jag dessa två citaten. Det ena är från Chiski Tchaikovsky, Müllers första tränare i Bayern, som sa: and what am I supposed to do with this white lifter? Och sen så har,
just det.
Och sen har vi en Barcelona scout första gången han såg Messi.
Ja, det kommer inte bli något.
This kid would barely make a table footballer.
Jag vill träffa honom och sparka honom inför just nu.
alltså, kan du fatta hur mycket han skäms idag?
Ja, det ska han fan.
Herre jävlar alltså.
Men så, alltså, hur kan du veta det när du scoutar en liten pojke när han är liten? Det är omöjligt att bedöma. Ni ser ju bara vem det är vi håller på att diskutera nu.
Men en sak med Messi är att för en vecka sedan tänkte jag att ja, men när han står rekordet, hur kommer han att fira? Och att jag tänkte först att kommer de att hissa upp honom i luften, eller kommer han springa till bänken och ha ett kramkras med alla i laget? Eller vad kommer han göra? Kommer han glida på knäna? Men att det han gör är att han tackar Andres för att stå där med laget och bara ger en kram till alla. Alla är nöjda och glada. Men sen så tackar han sin farmor som har gjort med alla andra sina mål.
Ja, som har gjort
på himlen, ja, korset.
Ja, precis. Det är och det jag tycker definierar honom, så var det en vanlig dag på jobbet. Och hör man vad han säger efteråt, när Kanal Plus tror jag säger, ja, men du har slått rekordet nu. Och han säger, ja, men det var ni i media som hade målat upp det. Och nu har jag slått det och nu kan vi gå tillbaka till vanligheterna. Men också när de börjar prata om Atletico Madrid-matchen och att Falcao hade gjort 5 mål. Wow! Ja, men hur kommer ni möta dem nu på söndag? Så säger han att nej, men vi måste först i spanska cupen.
Jordnära.
Jag älskar det med Messi, att han har slått så otroligt många rekord. Alla möjliga rekord som finns nästan. Och varje gång när han har slått ett rekord, när han blir intervjuad efteråt, så tar de såklart upp dem. Du har gjort de här målen. Du gjorde 5 mål i denna matchen eller vad som, och de frågar alltid om det, och den här säger, jo visst det är skoj, det var kul att jag fick göra de målen, men det viktigaste är att laget vann, och det är alltid det viktigaste för honom att laget vinner. Det är aldrig han är aldrig obsessed för att slå sina rekord. De slår som de slår, så då är han glad, men det viktigaste för honom är hela tiden att laget ska vinna. Och det tycker jag är så häftigt med han, att man kan vara så överlägsen som han är och har varit i så många år, och fortfarande vara så jordnär och bry sig mer om laget än om sina egna rekord.
Jag ser likheter. Jag ser jättestora likheter. Jag är ett stort basketfan av nationella basketligan i USA. Och där har jag typiskt nog vad som är en rakt av modell av Manchester City. Så där Miami Heat spelar och världens just nu bästa basketspelare LeBron James spelar. Jag ser jättestora likheter i han och Messi. Båda är världsdominanta. De är alltså de bästa just nu totalt sett. De har lett sina lag till framgångar. LeBron har varit jättehatad och varit under pressen i snart 8 år. Nej, 7 år är det. 7 år är det. Och så vann Miami då. De vann ju då championship nu i somras. Och liksom, där gick ju en tyngd från axlarna bort från honom. Det är exakt samma grej. Jag tänker på de två varje gång de har en presskonferens. Eller säger någonting i media. Samma grejer, osjälviska. Tänker alltid på laget i första hand. Och just de här, det är jättestora likheter. Alltså, de är verkligen alltså kopior. I sättet att uppträda vid sidan av. Gör inga, skapar inga rubriker alls. Samma saker, samma prioriteringar vad som gäller. Bara laget vinna. Hela tiden. Jättestora eloge till båda två. Som människor och idrottsutövare. Jättestora eloge till dem.
Nej, jag tycker det är fantastiskt. Jag är bara glad att vi får uppleva Leo Messi i den här tiden. Och så som Guardiola alltid säger liksom att bara njut av honom. Liksom. Försök inte beskriva honom. Försök inte ens att jämföra honom med någon eller förstå hur han funkar. Liksom. Bara njut. Titta på honom.
Okej, jag måste ta upp en lite rolig sak jag precis läste. När Argentina skulle spela en match så gjorde man reklam för det med att Messi skulle spela. Messi spelade inte.
Ja, just det. Ja.
Och ett fan då som hade köpt biljetter, Gustavo Ecuivel, jag vet inte hur man uttalar det. Han stämde då det Costa Ricas fotbollsförbund för att Messi inte hade spelat och han vann.
Ja, det här kommer jag ihåg.
Det kommer jag ihåg.
Härligt, härligt.
Kan vi göra samma sak med Sveriges landslag? Nej, det kan vi inte.
Ska stämma dem för att de spelar Zlatan när de inte har gjort reklam att Zlatan ska spela.
Förresten, vill du höra något om Zlatan?
Nej.
Nej. Nej.
Nej.
För skojs skull.
I GMs bok, ni vet, Pep Guardiola, Another Way of Winning. Vad som står om Zlatan är nästan vad som står i hans biografi. Jag är Zlatan, som är en ganska dåligt skriven bok, tycker jag. Men här står det faktiskt att Zlatan hade tydligen gått fram till Chiki och sagt att men både jag och Messi hade velat ha support från alla andra. Men jag känner inte att jag får det. Jag behöver att Xavi och Iniesta passar till mig. Men det känns som att de bara ser Messi. Och jag är dubbelt så stor som honom. Sedan också, detta är faktiskt någonting. Jag vet inte om detta stämmer, men ifall det stämmer så förstår jag varför han fick lämna Barca. Zlatan, minns ni veckan innan första klassikon där när Zlatan avgjorde?
Ja, när han satt på bänken.
Ja, precis. Han var ju halvskadad inför matchen. Zlatan sa att jag kommer att vara frisk till matchen. Men Barcas fitnesscoach Lorenzo Buenventura, eller något, hade tydligen sagt till Guardiola att nej, men jag tror inte att han kan medverka under matchen. Då hade Zlatan hört detta och blivit rasande. Han hade då tryckt upp den här fystränaren mot väggen och sagt don't mess with me or I will rip your head off.
Oj.
Jäklar.
Ifall det stämmer så förstår jag varför han fick lämna Barca.
Då förstår man egentligen också varför Guardiola helt skulle ta avstånd ifrån honom också, om det också stämmer. Att han gjorde det och vägrade och inte pratade riktigt med honom.
Ja.
Man inte accepterar sånt beteende.
Men det är just detta så att... Men den här boken, ifall jag bara får göra en liten kort redovisning.
Jag gör lite reklam för den. Vi har redan gjort reklam om Nestas vin och kan vi göra reklam om boken.
Precis, precis. Ett litet referat. Några detaljer som jag faktiskt klottrade ner innan podcasten var att mellan 2003 och 2007 så hade inte Guardiola en bra relation med Cruyff eller någon av de gamla Dream Team-spelarna. Mycket tack vare att ni minns att under presidentvalen 2003 när Laporta ville ställa upp så stödde Guardiola Basat. Och detta sågs inte som en positiv grej för att Cruyff, Chiki stödde ju Laporta.
Guardiola skulle väl bli vicepresident där?
Ja, han blev tillfrågad det, men han själv ville se sig själv som någon direktör eller något där, tror jag.
Nej, men var det inte att han blev frågad om han ville bli tränare och att han sa att han inte var redo och så skulle han bli vicepresident eller direktör eller vad det var?
Men det fortsätter också och att när detta var, jag tror det var typ 2005 eller 2006, så träffades Cruyff och Guardiola. Och då var Cruyff lite irriterad på Pep och sa att hur kunde låta Van Gaal kicka ut så många egna fostrade spelare. Och då sa Guardiola, men det är inte min sak att avgöra, utan det är ju tränarens roll att avgöra vilka som ska vara kvar ute i klubben eller vilka som ska få lämna. Och när då 2007 kom och Barca skulle göra om sitt B-lag så var det faktiskt så ville de att Guardiola skulle bli teknisk direktör över ungdomsfotbollen. För att de hade redan gjort klart med Luis Enrique som B-lagstränare. Och tyvärr så kändes det som att Guardiola tog Luis Enriques jobb, för att en av direktörerna hade redan sagt till Enrique att ditt jobb är säkert. Du kommer bli ett B-lagstränare och kanske sedan A-lagstränare. Chicky ringde Guardiola och sa att ja, men jag vill ha dig som teknisk direktör. Guardiola sa nej, jag vill vara tränare. Chicky sa, men är du galen? B-laget går åt helvete och att vi vill hellre se det att du strukturerar upp hela ungdomsverksamheten. Guardiola sa att jag skiter i vilket, ge mig ett pojklag eller ett femåringar eller vad fan som helst, utan jag vill vara en hands-on coach, var hans ord. Jag tycker det är nästan intressant hur vändningen kunde komma, att hade Luis Enrique fått bli B-lagstränare och Guardiola hade ju aldrig accepterat en teknisk direktörsroll, så hade vi aldrig fått uppleva de här tiderna då.
En sista grej, förlåt att jag bara babblar på.
Nej, men det är mycket, väldigt intressant. Du kanske ska nämna vilken bok det är du får det här.
Ja, precis. Ja. Detta är en bok från Another Way of Winning av GM.
Vår kompis.
Precis, vi träffade honom i toaletten i Polen faktiskt.
Sjukt kille, gav oss numrarna till alla spelare.
Nästan, ja. Ni minns de två sista åren med Rijkaard, som sagt, med väldigt mycket respekt för. Frank Rijkaard, detta var ganska fascinerande faktiskt, och detta var någonstans vändpunkten till varför det kunde gå så dåligt för just Barca. Men ni minns supercupfinalen mot Sevilla, va? 2006. Förlust med 3-0. Ja, men kvällen innan, när vet du, laget hade åkt till Monaco, så kvällen innan så hade Rijkaard bjudit in ett holländskt popband för att kunna äta mat med laget. Och efter middagen så fick spelarna göra exakt vad de ville. Det fanns ingen deadline på att när de skulle vara tillbaka till deras hotellrum eller när de skulle sova. Men när väl morgonen kom och att det var dags för match, så bad Ronaldinho ifall han kunde spela in en reklamfilm. Och då sa Rijkaard och hela föreningen att ja, men visst, gör det. Och laget fick ledigt under hela morgonen och faktiskt under hela förmiddagen. Och detta var någonstans brytpunkten där Rijkaard tappade hela laget, att det var total anarki inne i klubben. Och detta var ändå inför en supercup-match mot Sevilla.
Det är ju tydligt att han tappade helt kontrollen över laget där den sista tiden. Det var ju typ, spelarna fick göra exakt vad de ville.
Ja, precis. Och att det var en rolig detalj där B-laget hade mött A-laget under en stängd match. Och B-laget hade tydligen spelat ut A-laget
spelade inte B-laget? Ganska långt ner då?
Eller? Ja, alltså de var ju division 3 eller 4 eller vad det nu var. Och Rijkaard hade då sagt till någon av dem, kan inte ungdomarna ta det lugnt, utan vi bara latchar här.
Herregud.
Ja, men det bevisar ju bara hur jävla dåliga A-laget var. Men en sak som jag stör mig på i boken är att GM, som alla vet, är Espanyol-supporter. Jag tror inte att det är... jag tror inte att han skrev ut efter sitt Espanyol-hjärta. Men han målar upp Pep versus Mourinho på ett sätt som att Mourinho efter alla förluster kom närmare och närmare och närmare och vet du, närmare, så som att Barca, att vet du, Mourinho läste Guardiola. Men jag tycker mer att det var ändå Barca vann. Jag tror att Mourinho vann efter sin 11:e match. Ja. Vann Mourinho sitt första klassiko. Efter 90 minuter vann ju spanska cupen såklart. Men det gick ändå 11 klassikos, och jag tyckte att Guardiola får särskilt mycket cred för klassikomatcherna.
Jag tycker dessutom att han borde fått jäkligt mycket mer cred när det kommer till snacket runt matcherna. För att alla snackar om hur Mourinho ska vara kungen i pressboxen eller pressrummet, till och med Guardiola själv. Men jag tycker att egentligen varje av de klassikomatcherna, både före och efter snacket i pressrummet, har Guardiola vunnit på grund av att han har hållit det till samma eller försökt hålla det till samma nivå som vilken annan match som helst, medan Mourinho då gått personangrepp och allt möjligt och försökt komma på med allt möjligt när han sitter där. Och folk har gjort det lite som att Mourinho har vunnit många av de duellerna bara för att han har varit den som har skrikit högst Men jag tycker att, att den jäkla, the fucking boss in the press room egentligen är Guardiola, för att han har hållit det på en så, höll det alltid på en sån bra nivå. Hela tiden.
Ja, precis, att han gjorde Mourinho liten, för att Mourinho hade ju inget att tjafsa med, för att Barca kommenterade ju inte alla hans utspel eller alla hans konspirationsteorier. Men en vet du, kul vet du, detalj var att Mascherano, när vet du, de spelade Champions League-finalen 2011, så vet du, sa Mascherano att under matchen så vet du, kändes det som att jag redan hade spelat matchen, för att Guardiola hade förklarat exakt vad som skulle hända under matchen. Så att under matchen så sa Mascherano att men detta har jag gjort. Jag vet exakt vad som kommer hända. Och det tycker jag var väldigt intressant.
Men det var när Guardiola hade sitt tal där, när han hade vunnit den katalanska medaljen. Ja. Det underbara talet som ni borde, om ni inte redan har sett det, borde ni söka upp det på YouTube. Just bara sök på Guardiola speech. I alla fall, jag älskar det. Men där säger han bland annat, om jag inte minns rätt, att han alltid går ner i sin källare och studerar matcherna så man ser in i detalj. Och den bästa känslan han visste som tränare var när han fick den där känslan att den här matchen kommer vi vinna. Jag vet, vi kommer vinna den här. Och det kunde vara matcher där han liksom bara, vi kommer vinna den här matchen med 4-0. Och sen så gick laget ut och vann matchen med 4-0. Att han, precis som du säger med Mascherano, att Guardiola redan hade berättat exakt hur det skulle se ut. För att han studerade dem så noga att han visste redan, eller nu så förlorade han väl några matcher, men i stort sett alltid så fick han den där känslan när han satt ner i sin källare att den här matchen kommer vi vinna, nu vet jag hur vi vinner, och vi kommer vinna den med 1-0, vi kommer vinna den med 4-0 eller vad som, och så går laget ut och gör exakt det.
Precis. Det var ju, det var ju, fan, du påminner mig om en grej nu. Just den matchen, fan tänkte jag säga nu då? Eureka. Ja, just det. Han hade ju 24 assister, hade ju vet du, Barcas A-lag. Men han jobbade oftast mycket längre än vet du, alla hans vet du, assistenter. Men det var en dag då han hade lämnat träningen glad. Och dagen efter kom han tillbaka så här, lite nedstämd. Så frågade en av hans assistenter att men vad är det som har hänt? Så säger Guardiola att min dotter hade en balettföreställning igår. Och att jag tänkte kolla på den, men jag kunde inte. Och då säger assistenten, varför kunde du inte göra det? Och då säger Guardiola, nej men för att jag tittade på videor på våra framtida motståndare. Och det bevisar ju någonstans, så som du säger nu, att han jobbar extremt kopiöst. Och det var nästan det som dödade honom.
Det gick över en punkt där, det gick liksom för långt. Det var, jag tror att det största anledningen, förutom hälsoproblem eller man ska säga, att han valde att lämna var att han kände att han svek sin familj lite med det du säger, att han missade sin dotters balettuppvisning och att han var alltid i den där jäkla källaren. Så jag tror detta året för honom är otroligt viktigt att få vara med familjen och endast fokusera på
precis,
det.
Ja, precis. Så det är ju... men jag tycker boken läste, men tyvärr så mycket som faktiskt står där visste man redan innan. Det var ganska mycket man hade hört innan eller läst innan. Men det var en sak som jag reagerade på som inte GM skrev mycket om. Det var just att Rosell kände att han inte hade kontroll över. Han kände att han aldrig var nummer ett i klubben. Och någonstans där så försöker han, GM nog vinklat. Det var nog en del tack vare Sandro Rosell att Guardiola inte stannar kvar. Eller mer, vad tycker ni om Sandro Rosell? Och då kan vi också prata om nya bygget av Camp Nou.
Ja, det kan vi. Vad säger ni? Tycker ni att de ska göra en röstning, vad var det, 2014 om jag förstår rätt, där medlemmarna får rösta om man vill att man ska renovera Camp Nou eller bygga nytt Camp Nou? Vad säger ni?
Jag förstår inte. Jag ser ingen anledning med att kunna göra någonting som är så fint. Men ändå ser så gammalt och rörigt ut ibland när man är inne i det där med trapporna och allt det. Jag förstår inte det. Och ta över och fasaden utanför ska vara röd, blå, gul, jag vet inte vad. Vi behöver ingen mer Allianz Arena. Vi behöver ingen mer Donbass Arena. Det behövs inte. Alltså, det ska vara Camp Nou.
Exakt.
Så som den är just nu så ska den inte bli så. Så jag tycker inte det.
Alltså jag känner att visst, man kan göra lite renovering och då liksom bara fräscha upp saker. Inte göra om det. Den det är den dummaste idén jag någonsin hört komma ut från Rosells mun, nästan, att bygga en ny arena. Vi har Camp Nou, som det är så mycket historia där som har utfunnits på den här arenan. Av folk överallt så ses det som en av världens bästa fotbollsarenor. Jag kommer ihåg när jag intervjuade några journalister, ställde de alltid varenda en samma fråga. Vilka är de fem bästa, era fem favoritarenor? Det var bara två arenor som var med på varenda journalistlista, och det var Santiago Bernabeu och det var Camp Nou. Och det är någonting med Camp Nou som är så speciellt. Och man ska, och dessutom att Rosell ena dagarna går ut och säger att klubben har för mycket skulder, vi måste ta de här Qatar-dealarna, bla 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 bla. Nästa dag ska han bygga en ny arena, och finns det inte någonting som kostar mer än att bygga en helt ny arena? Vi har sett vilka problem andra klubbar har haft, som med Valencia till exempel. De har väl en oklar arena som stått där nu jättelänge.
Åh gud, synd det där. Alltså klubben skulle... en ny arena skulle byggas och så står den inte ens klar. Alltså, vad är den på 25% av arbetet?
Jag har ingen aning. Men det, och de åkte ju nästan i konkurs och allting. Alltså, det finns ju inget mer idiotiskt från Rosell att gå ut och säga att vi ska bygga en ny arena. Och det finns ingen som helst... vi behöver inte det för 5 öre. Det är inte så att heller att vi behöver en större arena. Så... vår arena tar 98 000. Det är mest av alla fotbollsarenor, tror jag, i Europa. Och vi fyller den bara i stort sett via El Clasico och de här stora Champions League-matcherna. Och dessutom så är det en underbar arena på så sätt att vart du än sitter så ser du perfekt. Jag har suttit längst ner, jag har suttit i mitten och jag har suttit högst upp. Även när man sitter högst upp och spelarna nästan är myror, så ser du matchen så otroligt bra. Man ser den nästan bättre där uppifrån.
Fast det tycker jag egentligen. Jag satt längst upp första gången.
Ja.
Och enda gången. Men jag tycker inte man såg dem så små myror.
Nej, alltså... bra. Jag blev förvånad över att man såg dem så pass bra. Så, och det kändes på något sätt... jag tyckte om att sitta där uppe. För på något sätt så man kunde analysera spelet mycket enklare. För du ser det ovanifrån på ett helt annat sätt. Och du får hela känslan av Camp Nou. Alltså, det spelar ingen roll vart du sitter. Det är lika häftigt varje gång. Och visst är den lite ofräsch på vissa ställen. Det går att fräscha upp. Om vi ska göra någonting så är det bara att fräscha upp den. Men inga större renoveringar och ingen ny Camp Nou behövs. Och vi behöver våra pengar.
Nej, men fräscha upp Camp Nou måste de göra, tycker jag. Men det är just det att tittar man på vad som hänt. Att först var det Qatar, vet du, där Foundation. Och nu kommer Qatar, vet du, Airways eller vad fan det nu är. Och de bygger en ny arena, och jag kan tänka mig att de i så fall säljer ut en viss session av arenan för att kunna finansiera bygget. Men nej,
sen kommer arenan säkert heta Qatar Arena eller något sånt. Och sen kommer det sluta med att de bygger faktiskt arenan i Qatar, för då betalar Qatar allt och så spelar bara så alla sina hemmamatcher i Qatar. Sen flyttar man hela ligan till Qatar. För då får Rosell pengar.
Men en sak, vet ni vad? Att ni vet att Katars, eller vet du, Rosells pappa. Han vet ju, var en stor motståndare till Johan Cruyff förr i tiden. Men det har ni hört säkert.
Något annat jag vill diskutera. Och det är om Barcelona är beroende av La Masia. Och jag ska förklara lite hur jag har tänkt. Det är något jag har grubblat över under veckan. Man har ju hört alla de här diskussionerna om att vi skulle vara beroende av Messi. Som vi tog upp lite innan, att vi kanske är lite beroende av honom för tillfället. Innan har det väl också varit vid något tillfälle att vi kanske var beroende av Guardiola. Eller att vi varit beroende av Xavi. Eller att vi är beroende av ditten eller datten. Eller vad som helst. Men jag tror att det enda som bara så här riktigt är beroende av just nu är själva ungdomsakademin. För om man kollar på hur vi spelar. Så den spelstilen som laget har under de 20 senaste åren, 30 åren format fram och nu gör att de är bäst i världen. Eller har varit under de senaste säsongerna. Hela det här positionsspelet, bollpassandet. Det kräver en speciell typ av spelare. Och om vi kollar nu på mittbacksproblemen vi har haft de senaste säsongerna. Så har alla väntat sig att Barca ska köpa en ny mittback. Och det har bara inte hänt och det har inte hänt och det har inte hänt. Och den enda anledningen jag ser att det inte har hänt är för att den mittbacken Barca behöver finns inte att köpa. För att om man kollar på det sättet vi spelar. Så de spelarna vi behöver för våra positioner. De kan man inte hitta någon annanstans än La Masia. För att varje position i vårt lag krävs en mittfältare. Om du tar målvakten. Om ni tar målvakten. Han måste ha kunna spela som en mittfältare, en professionell fotbollsmittfältare spelar. Han måste kunna ha samma syn för spelet. Han måste kunna ha samma teknik med bollen. Han måste nästan egentligen vara bättre mittfältspelare än vad mittfältarna behöver. För att, och om vi tar Valles, han måste tänka så snabbt liksom på de här bakåtpassningarna ibland. Att, och om han gör ett misstag så kommer det bli mål. Om vår mittfältare gör ett misstag, det kommer inte bli mål. Alltså, det behöver inte bli det. Så dels måste man ha, om du tar backarna, de måste kunna passa. Det är inte många mittbackar egentligen som är bra på att passa. Våra backar måste kunna passa, måste kunna läsa spelet. Sen måste de kunna försvara också. Och våra anfallare måste ha mittfältskvaliteter och sen anfallskvaliteter. Och våra mittfältare måste ha de bästa mittfältskvaliteterna som finns. Och du kan inte köpa dessa spelarna. Så att nu när vi har köpt mittbackar, det var ju därför Guardiola köpte Mascherano. Han köpte honom som mittfältare, men med tanken han ska vara mittback. Villanova köpte Alexander Song när de behövde en ny mittback. Han är mittfältare, men han ska bli mittback. Sen så visade det sig att Alexander Song inte kan försvara. Så då blev det ett litet problem där. Men det, jag har kommit fram till att just nu så är det ganska lugnt om man kollar på vårt B-lag där det kommer spelare hela tiden. Vi har Mark Bartra som egentligen är den
perfekta.
Han sitter alla kvaliteter som Tito och Guardiola har letat efter när de har letat på marknaden. Det är bara det att...
Varför han inte får starta tid?
Ja, exakt. Det är bara egentligen att han är ung och och har oerfarenhet som gör att han inte är startspelare nästan skulle jag säga. Vi har Martin Montoya, vi har så många kommer underifrån, vi har mittfältare som de har, vi har ju sett att de Guardiola spelar Jonathan dos Santos som försvarare.
Vad var det, höger?
Ja.
Alltså jag vill se ett Barça med 11 stycken mittfältare.
Också en intressant sak som jag sett i när jag har gått igenom ungdomsspelarna i Barça är att om man kollar på backarna så är det bara Martin Montoya, eller vad säger jag, bara Mark Bartra som varit mittback sedan han kom till klubben. Alla andra backar som är i B-laget eller A-laget nu spelar anfall eller mittfält och har på senare år, alltså juvenil Barça B, gjorts om till backar. Och det är hela den här grejen med att de måste vara lika bra som en mittfältare. Och det känns som, vad skulle hända? Om helt plötsligt så slutar, är det någonting som vi får dåliga tränare i La Masia, det blir något bråk eller vad som helst och någonting händer och de slutar producera de här spelarna. Kommer Barça tvingas att byta spelstil eftersom dessa spelarna inte finns att hitta någon annanstans?
Jätteintressant diskussion det där. Jättebra fråga också måste jag säga. En tuff uppgift men... Knäckaren blir svår som sagt. Det har att göra med vad klubben vill. Hur den ska se ut och vad de vill att den ska vara nästkommande 10 år eller vad det är. För det är en fas som börjar ganska tidigt som ska utvecklas och blomma ut senare. Ledarutbildningen där är ganska viktig i så fall. Men för det första är det ju vad styrelsen och klubben vill. Att ska vi vara det som vi är just nu, då ska vi fortsätta på det här spåret. Men sen då blir det nog att vi säljer varenda spelare vi håller på att fostra fram. Ja, då ser vi ju ingen mening med att fortsätta ha ett A-lag som inte tar upp egna talanger.
Får jag bara lägga in en sak till där? Om vi tar spelarna som... För att alla kommer inte komma upp A-lag. Det är självklart. Nej. Det finns bara 11 startelvplatser. Och det finns tusentals unga talanger i ungdomslagen. Dessa spelarna som inte klarar det. Om det blir mer och mer en Barca-prägel på varje spelare. Hur kommer de klara sig i andra lag? För att om jag skulle vilja säga, om vi tar till exempel målvakter. Om vi tar målvaktspositionen i Barcelona och målvaktsposition i ett annat lag. Så skulle jag nästan vilja kalla det för två olika positioner. Det ena är målvakt, det andra är Barca-målvakt. Och det är inte samma sak. Det är som att spela två olika sporter. Och det kan vara likadant med vissa positioner på planen. Hur kommer det gå för spelare som spelar i ungdomslagen i Barca som är otroligt, otroligt talangfulla. För nu börjar det bli så här. Så att även de mest talangfulla spelarna som kan bli de bästa i världen. Kanske inte ens tar sig in i A-laget. För att det är så hård konkurrens. Och det blir bara bättre och bättre och bättre.
Ja. Ett exempel på det har vi Paul Baez. Har vi ju. Var han född 95-96. Han lämnade ju. Vad var det förra året? Han stack till Malaga.
Exakt. Så ja, redan där har vi Pogba, yes, det är ju nå, ni som spelar Football Manager där ute, ni vet absolut vem det är. Det är ju ingen snack om saken. Pogba, yes, alltså, han lämnade för Malaga, jag läste jag.
Men jag tyckte det
chockerande, för det här är ju en framtid, det här var ju en framtidsmålvakt. Jag har sett intervjuer på hans, han var 11 otrolig. År. Så det är ju en Barcelona född, alltså egen fostrad kille.
Sen
om det är på lån eller inte, det vet jag inte.
Det var till exempel en Cabellos, en utespelare, Christian Cabellos, som blev wonderkid på hela YouTube, där han bland annat gör bort Ronaldinho på en träning när han tränade med, var lite med A-laget när han var kanske 10 år gammal. Och varit jättestor, man läser alla, när han spelade i kadett och sånt, alltid hattrick, 5 mål. Stack till Tottenham, så kan det gå. Men jag tänker så här, vad händer med dessa supertalangerna som kanske inte klarar det i Barcelona, men har en sån präglad Barca-stämpel på sig? Alltså spelare som Bartra till exempel, som har spelat i Barca sedan de var 10 år gammal. Och Bartra spelar inte som en vanlig mittback. Han spelar ju som den typiska Barca-mittbacken, nästan en mittfältare som försvarar. Är det en fördel när de går till andra lag, eller kommer det vara en nackdel att det blir svårare att passa in, svårare att fungera i andra lag för dessa spelare? Så som man kan tänka sig att det är om man köper in en spelare till Barcas A-lag som är från en helt annat lag och en annan typ av spelstil.
Cesc Fabregas, där har vi det bästa exemplet.
Jo, men alltså, med Cesc så är det ändå några år sedan nu. Och jag skulle vilja påstå att prägen på ungdomsakademin och ungdomslagen i med A-lagets framgångar nu med egna fostrade spelare har blivit mer och mer tydlig, och det är mer och mer den här speciella stilen. Så jag tror att det var fortfarande mycket med Cesc, men jag tror att det var lite mindre prägel då, om man tar en spelare som spelat sedan typ 10 års ålder och är i B-laget kanske om vi tar 3 år från nu och inte tar sig upp till A-laget, men är en ruskigt bra talang och går till ett annat lag och har den här ruskigt intryckta prägen som det ändå känns som att La Masia har just nu. Att får man, jag kollar ibland på de här 7-åringarna när de spelar. Exakt likadant som A-laget, om inte ännu mer Barca-stil i det. Allting, hörnorna, hörnvarianter, allt möjligt. Det är en väldigt speciell fotboll om man jämför med andra lag, och det är speciella spelare på varje position. Ha en försvarare i 7-årslaget som jag har börjat älska, som heter Xavi. Ett underbart namn. Han, varje match går han upp och tar hörnorna och skruvar in dem mer eller mindre i krysset, omöjligt för någon att ta. Det är liksom redan försvararna är anfallsrika. Alltså det är liksom offensivt hela laget på ett annat sätt, och det är hela den här prägen. Kan det bli svårt? Tror ni att det kan bli svårt för dessa spelarna om de tar 10 år, spelar och lär sig detta så grovt, att sen gå till en annan klubb?
Jag tror att fler lag... Jag tror att inom 10-15 år så kommer vi se en Xavi i andra klubbar och andra lag. Jag tror att Barca kommer få svårt att hålla kvar alla sina talanger som de har just nu, för att det finns inte oändligt mycket plats i A-truppen. Och det som skrämmer mig är att Barca kan inte leva på detta spelsättet hur länge som helst. Men att de har ändå jobbat med detta i 30 år, eller hur? Saken är att om ett andra lag skulle vilja kopiera Barcas spelsätt, att försöka värva in ungdomar från Barca från en tidig ålder och sätta detta i system, så kommer Barca alltid vara steget före, för att de har jobbat med detta i 3 decennier. Så att jag är inte orolig över att Barcas dominans kommer att försvinna. Däremot är jag orolig för att många spelare kommer lämna och aldrig återvända. Det är någonting som faktiskt kan skrämma mig.
Jag ser vad du menar, men samtidigt så känner jag att det kommer bli så, det måste bli så, för att just nu, jag har följt Barcas ungdomslag ändå rätt många år nu, B-laget och lite av de yngre lagen. Jag har aldrig någonsin sett i närheten av så många talanger som jag ser nu. Innan var det kanske så här att man såg, det var en eller två spelare, och man kollar i 3 lag som får en att liksom så här, bara detta är nästa världsspelare. Nu känns det som att det i stort sett är varenda spelare i varje lag. Så väl B-laget, 7-9-laget, Kadett, Alvin, alla lagen där du ser liksom de här, detta kommer bli en stjärna. Och det känns så många kan inte klara det heller. Och bara man kollar i B-laget nu så är det mer än hälften av B-laget jag skulle vilja se i A-laget om bara 2 år. Och det kommer vara omöjligt. Så det kommer ju vara fler spelare som kommer behöva lämna Barca som kommer kunna ta sig upp i A-laget. Och det är inte så mycket man kan göra åt det. Och det gäller för spelarna att tänka smart. För de kommer börja förstå ganska snart att även om dörren in till A-laget är vidöppen och man satsar på sina ungdomsspelare så kommer det bara inte finnas plats för alla. Och fler kommer väl börja tänka som Cesc gjorde, som Piqué gjorde, som andra har gjort senare, Oriol Romeo som vi nämnde innan och så vidare, och ta de här buden från storklubbarna. Så det kommer ju bli mer eller mindre en massflykt från La Masia förr eller senare, men det kommer inte vara för att spelarna vill, utan det kommer vara ett måste.
Ja, men handlar det inte mycket om att det kan ju vara så att Barcas spelare som är i ungdomslagen, att vi någon gång kommer få någon som faktiskt tror att han är bättre än vad han är. För att Barcas fotboll, alltså fram tills du är 10, tills du är 18, så är det ju också en inlärningsperiod där du lär dig mycket saker om fotboll och hur du ska vara som människa. Och att jag tror att de som lämnar, men att de inte ens värda att ens ha kvar i klubben, för att de kommer aldrig bli värsta spelare. Kollar du på Xavi, som jag tror mellan 10 år i ungdomslaget så vann inte han en enda titel. Och det är ju sådana personligheter man vill ha kvar, och skulle någon vilja lämna, låta lämna liksom. Jag tror inte vi behöver vara oroliga över en massflykt från La Masia.
Nej, men
inte för tillfället.
Absolut, men jag håller med dig. Men jag tror att det kommer bli otroligt många som, inte för att de vill, men kommer börja bli tvingade att lämna på grund av att det är för många talanger, om man nu kan uttrycka sig så. Att det finns helt enkelt inte plats för alla. Och detta kommer vara väldigt svårt för Barca att välja ut vilka man ska satsa på, vilka man ska ta upp i A-laget, vilka man ska låta lämna. För de är så otroligt bra alla, och vi vet alla att vissa utvecklas i olika takter. Om vi ser en spelare som Iniesta, som det ändå tog några år innan han började lysa så mycket som han gör idag. Att sådana spelare kan försvinna ganska lätt i och med att man, om man bara väljer att satsa på dem som är bäst just nu. Och det kommer vara otroligt svårt att veta vilka man ska satsa på när det finns så otroligt.
Precis. Och att framförallt, man måste ju ha folk som kan fotboll också. Att skulle, vi säger nu att skulle Barca tappa många av deras direktörer idag. Jag tänker på han heter Amor, som sköter hela ungdomssessionen. Skulle han lämna, så kommer...
Hans son. Fy fan, vilken talang.
Alltså,
han spelar i... Var är han nu? Jag såg han först 2008-2009. Då spelade han i det yngsta laget.
Ja.
Gjorde mål alltså på varje match man tittar på. Helt överlägsen. Har för övrigt samma namn som pappa. Och nu så tror jag han spelar i Alevin eller Infantil. Och så han bara för några dagar sedan bland de 5 snyggaste målen från La Masia under veckan.
Ja, men de kollar på också. Men jag tänker mer att vi måste ju få in killar som Xavi in i ungdomsverksamheten senare. Det är ju sådana killar som jag tror kan föra vidare den här generationen. Jag menar att Guardiola kom in, var superviktigt. Vad händer sen? Vi får inte sluta där. Och en sak som jag hoppas är att när titlarna inte kommer och bara ska hamna 2-3, att vi fortsätter samma melodi, att vi inte tappar vår identitet. Det hoppas jag. Och det hoppas jag... Det skrämmer mig ibland.
Om man räknar bort Rosell, så känns det som att vi inte kommer kunna tappa vår identitet. För om man kollar på så mycket som det har gett oss. Vi har satsat på det över 30 år. Och vi fick detta då, om det går några 3, 4, 5, 10 år där vi har stora problem. Jag tror att man kommer fortsätta hålla kvar för det. För man vet hur mycket det gav. Om man bara kämpar på det. Och jag tror att det talar fast. Men däremot så har vi en Rosell som just nu. Som inte verkar bry sig så mycket om sådana grejer. Så Man vet ju aldrig, men det känns som att det ska mycket till för att vi ska släppa detta spåret.
Alltså, jag tror att Rosell kan vara personen som faktiskt släpper hela identiteten när inte A-laget vinner. Och att jag tror Johan Cruyff hade gått ut i en artikel 2010 där han totalsågade Sandro Rosell och att han gillar ju portugisisk fotboll framför katalansk tiki-taka. Och de värvningarna som han vill göra, men att han jag tror att han är en person som hade kunnat anställa Mourinho för Pep Guardiola. Hade han varit president 2008 så är jag säker på att Mourinho hade kommit före Guardiola.
Jag tänkte bara på en grej. Vi har diskuterat Messis rekord. Jag vill ta upp någonting som har kommit lite i skymundan. Och det är att mot Betis, nu i helgen, så spelar Xavi sin 650:e officiella match för Barcelona. Och när han slog rekordet så var det väl 550. Alltså han har spelat 100 fler matcher för Barcelona sedan han slog själva rekordet som den som har spelat flest matcher för klubben. Vilket är rätt galet. Har du något att säga om det?
Fantastiskt. Jag älskar ju Xavi. Jag tycker att han är, om man ska säga vad det är Barca idag, så räcker det att peka på Xavi. Han är motorn, han är regissören, han är liksom han är heden som samlar in alla får. Och jag är väldigt glad för hans skull och hoppas att hans karriär blir långvarig bara så.
Hur många matcher tror ni att han kommer avsluta på? Alltså mer eller mindre?
Oj.
Om man är uppe i 650 nu.
33 eller?
Han ska fylla 33.
Ja, vad säger vi? Jag tror att han, alltså beroende på hur mycket de vilar honom, för att jag tycker att i år måste man vila Xavi mer än...
Hur många säsonger till tror ni att han spelar? Ska vi börja där och så?
4 tror jag. Nej, men jag tänker 4 säsonger, för att den tredje säsongen som Armin säger och den fjärde kommer han spela väldigt lite. Men Carles Puyol kommer spela tills han är 60, det lovar jag.
Puyol? Vad är det han ligger? Han ligger väl på 500 någonting?
Ja, men där kommer han lägga av, tror ni då?
Själv säger han väl 10 år till?
Naja, 10-20 år.
Carles Puyol kommer aldrig. Han kommer avsluta sin karriär här. Därefter kommer han bli i ledarstaben. Därefter kommer han ta över laget som tränare. Och där kommer han avsluta sin träningskarriär och kommer bli president.
Men med Puyol,
ja, känner jag... 100% säker. Aldrig varit säkrare på någonting jag sagt i mitt liv.
Nej, jag tror det. Men med Puyol, om man tar matcher kvar, så tror jag att han har färre matcher kvar än Xavi av den anledningen att han redan nu börjat bänkas mer och mer av att han helt enkelt inte ses som första valet alltid. Där Xavi fortfarande är liksom första valet på mitten alltid, om man kan spela. Så Puyol kommer väl... Jag tror däremot att Puyol kanske kommer vara kvar fler år än vad Xavi kommer vara, men att han kommer spela färre matcher.
Ja, men han kommer begravas på plan sen. Alltså, han kommer ju spela när han är 90, liksom, när han har rollator med.
Men han jag är ändå rädd för den dagen vi inte har Puyol, för att jag tror hans fotbollsmässiga kvaliteter kanske inte kommer saknas allt för mycket. Däremot så kommer ju hans galen ledarskap att på planen att saknas. Jag är rädd för att laget kommer tappa koncentration utan honom för mycket.
Koncentration, du delar det som är så säkert.
Ja, det tror jag också. Framförallt hans stora hjärta. Det är inte många lagkaptener du ser när man släpper in ett mål som vänder sig om direkt till lagkamraterna och liksom slår med händerna. Kom igen, du vet. De andra hänger ju säkert på huvudet och tänker fan vad livet är, katastrof och allt vad det här innebär. Exakt. Ja, jag kan fortfarande inte tänka mig ett Barca utan honom. Han måste vara med.
Jag tänker direkt på VM 2010. Vad var det? Andra matchen där Spanien, efter att förlorat första matchen, så vinner man andra matchen mot Honduras, tror jag det är.
Honduras, ja. 2-0.
Puyol går ner. När de går på planen så drar Puyol av sig tröjan och kastar den rakt ner i backen och bara skriker.
Just det, han stack ju rätt in i omklädningsrummet.
Och är så fly förbannad trots att laget vunnit 2-0. Av den enkla anledningen att han tyckte inte att de spelade bra och var inte nöjd med spelet överhuvudtaget. Och det säger en del om hans ledarskap. Det eller det som Piqué har berättat om när Puyol kommit tillbaka från en skada.
Just det.
Det är en skada som har hänt på planen. De är inne i båren. Det är avblåst. Det är 3 minuter kvar av matchen. Någonting. Man leder med 4-0 eller vad det är. Och Piqué säger, fan vad gött jag var tillbaka. Vad Puyol svarar. Håll käften och koncentrera dig. Och Piqué bara, men vi, det är avblåst. Vi leder 4-0. Det är 2 minuter kvar av matchen. Vad fan spelar det för roll? Håll käften och koncentrera dig.
Ja, precis, men det är ju det som sammanfattar hela hans härlighet med just Barca. Men ni minns 2011 när Barca på någon, det var något typ så här Champions League. Nej, jag vet inte, Champions League, det var någon så här, de skulle göra någon lottning.
Kläderna!
Men jag älskar det också hur han skriver på Twitter efteråt. Så här, bara, tyckte ni typ det var konstigt att jag inte hade kavaj på mig? Jag tänkte bara så här att jag ska ta på mig det som håller mig närmast hjärtat. Så självklart, Barca-märket.
Ja, precis. Kommer han med hårt, tjock, typ en piqué.
Men ni vet, storyn bakom det varför han kommer det.
Ja, vadå?
Det var så att han visste inte att han skulle upp på scenen med bucklan, utan det var en miss från UEFA som hela laget var ju där bara för att de skulle spela Supercupen.
Supercupfinalen.
Och han fick veta typ precis för att han ska gå upp på scenen med bucklan, så han hade ju liksom ingen tid att byta om eller någonting. Så han går rakt upp med det där. Men det jag älskar mest och härligheten med honom är hur han gör det och hur han efteråt säger att jag tog på mig det som håller mig närmast om hjärtat. Så bara Barca-märket är självklart.
Liksom. Ja, men han sa själv med Twitter att han tittade efter kostymer. Men kom på att han hade på sig den finaste kostymen av dem alla. Ja.
Men det var ju på skoj, men det är så underbart. Det är en grej jag måste bara ta upp som fick mig att skratta. Det var väl den 2 maj som vi vann 2-6 över Madrid. Inte sant?
Ja.
Idag hade vi culture class med spanska fiestas. Vet ni vad det är för fiesta den 2 maj i Spanien?
Nej.
Det är provinsen Madrids nationaldag, eller vad man ska säga.
Oh.
Och jag bara satt där. Jag satt där asflabbade. Ingen fattar vad jag syftar på. Men de måste ha firat rätt bra den dagen. Ja. 2-6.
Men det blev just en baby boom den veckan där. Framförallt efter Iniestas mål mot Chelsea så blev det en baby boom i Barcelona 9 månader senare.
Och aldrig någon, och de flesta barnen döptes till Andrés. Ska vi börja korta ner detta? Vi har kört i över en timme nu.
Ja.
Eller har ni något mer att tillägga? Annars får väl Armin avsluta så bra som han gjorde sist.
Lionel Messi har... Vad sa du?
Köp vin.
Ja, just det. Köp Iniestas vin. Köp Guardiola-boken. Köp Kinderchoklad.
Och Lionel Messi har nog tagit ett steg närmare att bli bäst någonsin.
Och vi hörs, mina vänner.
Det gör vi. Buona nit.